Det här är Dialekt i P1. Idag om det här.
Det var en gång en liten tjock bet som alla var så dingal och i. Och särskilt den här stoma. Hon var så över sig given som skickade kroken en röd tova. Och tjejen tyckte tovan var så kik så hon använde aldrig någon annan kanna. Och därför så skällde alla henne för röd tova.
Ja, idag är det stockholmskan. Om konflikten mellan två vokaler som programmet ska handla om. Och det är Fredrik Lindström som reder ut begreppen.
Idag tänkte jag att vi skulle ägna oss åt de så kallade stockholmsena. Och vad innebär då det? Jo, det är det dialektdrag som har ansetts så typiskt för stockholmskan i ett antal generationer. Nämligen att man blandar ihop vokalerna E och E med varandra. Alla har säkert hört den här lite fånigt uttjatade anekdoten om stockholmaren som befinner sig på västkusten och vill beställa reker. Varpå den här lokala ortsbon tittar förvånat och säger, reker, vad är det för någonting? Det är såna man äter. Och då kan vi alltså idag konstatera att det här är på väg att bli ett historiskt dialektdrag. För det är inte längre utmärkande för stockholmskan, åtminstone inte den yngre delen av befolkningen. Den äldre generationen har det fortfarande, och allt ifrån arbetare till överklass. Om vi lyssnar på kung Karl den 16 Gustav, ja, där är man fortfarande ganska ordentligt.
Jag har inte hunnit läsa boken. Jag har faktiskt inte hela tiden att sitta och läsa böcker, tyvärr. Med på dagarna, som ni kanske gör.
Men Carola, till exempel, visar oss ett viktigt vägval. Född 1966 och uppvuxen i Hägersten, vad jag kan förstå. Så när hon som 17-åring lanserades i den svenska Melodifestivalen så hade hon en text där jag tror att det nog ändå var tänkt att stegen skulle rimma på vägen. Men hon valde att uttala dem med distinkt olika ljud. Ta första stegen och visa mig vägen till dig. Och det är precis här någonstans som gränsen går. Stockholmarna som är födda någonstans runt 1970 och senare, de har väldigt sällan det här sammanfallet. Men låt oss ta det här lite mer grundligt, och då måste vi ge oss upp på ett flygplansperspektiv. Länge så betraktade man allt språk i Norden som ett och samma, och det kallades oftast för danska. Kanske av den enkla förklaringen att danskarna var de som låg närmast kontinenten. När Sverige hade frigjort sig från danskarna, inte minst tack vare Gustav Vasa på 1500-talet, så var det upp till oss att bevisa att vi hade ett eget språk. Och då var vi redan väldigt påverkade av danskan. Vi kan ju konstatera att namnet på vårt land faktiskt uttalas på danska idag. Enligt svenska ljudregler så borde det bli Sverke. Men med dansk försvagning av G som i Tilbage och sånt här så kan det bli Sverige.
Sverige.
Av Sverige. Och även våra nutida vokaler, de stämmer faktiskt egentligen bättre med danskans och de sydsvenska dialekternas system än vad de gör med språket här i Mälardalen. Vi kan ta ett exempel på vår nutida vokal E.
E.
I ord som leva och ge så har den här vokalen på fornsvenska varit ett I, och det kan vi faktiskt höra när vi jämför med engelskan där det fortfarande heter live och give med just I.
I.
Om vi däremot tar ett ord som sten så hette det på fornsvenskan stein eller något liknande. Det är alltså en så kallad dubbelvokal, en diftong som man säger på fint språk. Och då kan vi höra att i engelskan är det fortfarande en diftong, det heter stone, och på tyska likaså, där heter det stein.
Aj.
Men det här innebär ju att om Mälardalsborna till exempel sa sten istället för sten, så hade de inget riktigt e-ljud. Och då man då började öppna uttalet i ord som liva och giva, så att de skulle kunna bli till leva och ge i nutida svenska, så fanns det inte heller något e-ljud att sammanfalla med. Utan i de uppländska mälardalska dialekterna så sammanföll det istället med e-ljudet, så man sa leva och jä med e.
Yeah.
Hänger ni med? Snabb repetition. I Mälardalsregionen saknades e-ljudet i fornsvenskan. Och det ä-ljud som så småningom dök upp var i själva verket en utveckling av vokalen i. Orden liva och giva blev först läva och jä innan vi utvecklade dagens uttal med e-ljudet leva och ge. Låter det lite rörigt? Mm, det tyckte man faktiskt förr i tiden också.
Det här kan ni ju tänka er själva när det kom folk inflyttade till Stockholm under 15, 16, 1700-talet. Att det blev för komplicerat att hålla reda på. Till slut så sammansmälte alltihopa det här bara i ett enda ljud. Som faktiskt inte är ett riktigt e-ljud från början, utan snarare slags mellanting mellan e och ä. Och man kan fortfarande höra riktigt så här inbitna stockholmare när de pratar att de har ett mellanljud. Lyssna på till exempel radioreportern Lasse Kink som var många år var på TV3.
Våra kommentatorer på plats heter Lasse Kink och Thomas Nordahl, och den stora frågan är ju vädret.
Vi har nu tagelskjortan på, det kan väl var och en förstå. Det är nämligen 12 meter per sekund nordlig vind och snö runt omkring oss. Och det är inte många som värmer oss på läktaren heller.
Han säger inte TV3 och han säger inte TV3, utan han säger TV3 med ett mellanljud mellan E och E. Och så får man tänka sig att det hetat på god stockholmska, liksom i de angränsande landskapen med en liknande dialekt. Men när folk har flyttat in till Stockholm, och särskilt då under 1800-talet när vi hade en hög invandring till Stockholm, för det fanns mycket arbeten att få här, då har människor varit angelägna att försöka plocka upp den nya dialekten. Och vad gör man då? Jo, man överdriver lite grann, för man vill så gärna låta infödd. Och det är då de här första kommer som börjar säga reven och nesan och eta och sådär. Och så tycker de att ja, men det är så det låter, det är så det ska låta på stockholmskan.
Så, stockholmskans e-ljud som vi idag uppfattar som någonting rätt typiskt är alltså resultatet av den inflyttade stockholmarens ängslighet inför sitt eget sätt att prata. Men den som nu får för sig att saken i och med det var biff tror allt annat än rätt. För det här med att uttala ord med e eller ä är en het konflikt som löper rakt igenom den svenska språkhistorien. En konflikt som sett olika ut genom tiderna och som med jämna mellanrum blossat upp. Låt oss efter detta flygplansperspektiv avteckna e- och ä-ljudens stridande parter en gång för alla.
De första riktigt tydliga exemplen vi kan hitta, de är från 1600-talet. Och till exempel hos den stockholmsfödde poeten Israel Holmström, som hängde med Karl XII och skrev en hyllningsdikt till hans hund. Han har tydliga drag av att blanda ihop e och ä i sina rim. Pompe, kungens trogne dräng, sov en natt i herrens säng. Sen av år och resor trötter led han av vid kungens fötter. Mången stolt och fager mö önskade som Pompe leva. Tusen hjältar eftersträva att få som Pompe dö. Och där har ni ett tydligt sånt här Stockholmsrim. Leva rimmar med eftersträva. I slutet av 1800-talet så ställs då huvudstadsdialektens maktanspråk på sin spets. Och det utspelar sig en tuff kamp på landets kultursidor. Vilket är egentligen det rätta sättet att rimma? Är det som stockholmarna gör att rimma e på e, eller är det så som man gör i den övriga delen av landet? På ena sidan har vi Werner von Heidenstam som strider för de stockholmska rimmen. På andra sidan två herrar som heter Wolf och Söderberg och som hade stora planer på att genomföra en ganska genomgripande stavningsreform utav det svenska språket som skulle alltså stavas på ett mycket mer ljudlikat sätt som vi pratar och förenklas och så vidare. Den här reformen blev det inte mycket av. Det är stort sett mest att man tog bort H före V så att man skriver var istället för den tiden heter det H. Alltså man sa inte så, men man stavade H-V-A-R. En gång i världen hade det uttalats som W. Ni kan lägga märke till när ni läser gammal svenska att V stavas med H-V i samma ord som det i engelskan fortfarande stavas som W. Till exempel vit, där det på engelska heter white, då stavas det i äldre svenska med H-V. Nåväl, det där lyckades man städa undan, men i övrigt så blev det inte mycket av det hela. Men man låg i luven på Heidenstam och andra som alltså tyckte att det var godkänt att rimma bäva med leva. Heidenstam replikerade med full kraft mot sina antagonister i Svenska Dagbladet 1897. Och han försvarade inte bara rimmen som sådana och det stockholmska uttalet som han tyckte borgade för bildning och klass. Utan han skrev också: för en stockholmare finns ingenting fulare och mer drumligt än ett brett e-ljud. Och han går så långt i sitt försvarstal så att han kallar det breda e-ljudet för beteshagens vokal. Alla som har hört får någon gång vet ju att de bär på ett ganska brett ä. Bä. Bä. Heidenstam hade ju i sin raljerande iver dock helt förbisett att han själv ju använde det här breda, bräkande ljudet i sitt stockholmska språk, men bara i ställning för R. För så är det att stockholmare aldrig någonsin blandat ihop E och E om det kommer ett R efteråt. Det heter på god stockholmska bära, kära och här och där. Alltså med ett mycket brett E-ljud men just bara i den här ställningen för R. Och det lyckosamma i sammanhanget för Heidenstams motståndare vill säga, det är ju att även i hans eget förnamn, Werner, så ingår det här breda e-ljudet. Vilket de då naturligtvis kunde fira stora antagonistiska triumfer och håna Heidenstam med.
Okej. Slut på rond 1. Heidenstam versus Wolf och Söderberg. Vi hoppar framåt i tiden.
Vad hände då sen efter den här kampen som Heidenstam förde och allt bråket om Stockholmsrimmandet? Ja, vi kan konstatera att under första hälften av 1900-talet så är tendensen snarast den att stockholmskan är på väg att vinna. Om man lyssnar på gamla pilsnerfilmer från 30-40-talet så kan vi höra att skådespelare som flyttat in från helt andra delar av landet, som Tor Modén från Kungsör eller Hjördis Pettersson från Gotland eller Elof Ale från Nyköping, de har lagt sig till med det stockholmska uttalet och börjar uttala ä som e.
Han på jorden hålla sig bäst med kärleken som gäst och göra varje liten stund av dagen till en fest. Det ska vi bli två om.
Ja, till och med Tutta Rolf som kommer hit från Norge och gör stor succé i Ernst Rolfs revyer. Hon börjar prata om majonesen med e.
Under tiden så kan du ta och förvälla champinjonerna och passera sparrispuré. Och så ta och ris två matskedar parmesanost och stryk på sjötungan.
För allt i världen, glöm inte att röra i majonesen. Du kan slå i några droppar vinäger. Det står till vänster på tredje hyllan.
Vad var det hon sa? Jag skulle förvälla soppan. Och ge sjötungan stryk. Men vad var det jag skulle göra med majonesen?
Men någonstans efter andra världskriget så händer det någonting. För när den stora musikalsuccén My Fair Lady hade premiär i Sverige 1959 så hade Gösta Rybrandt gjort översättningen.
Jag lovar dig att du ska rabbla dina ramsor korrekt innan dagen är slut. Innan dess blir det ingen lunch, ingen middag och ingen choklad.
Och då skulle han försöka hitta någon slags svensk motsvarighet till det här som är i själva ursprungsstoryn, där ju Liza pratar en ganska ovårdad och, ja, för den bildade publiken snudd på obegriplig cockney, det vill säga grov London-arbetardialekt.
Vänta ni, Henry Higgins, vänta ni. Det ska gry en dag som händens dag ska bli.
Och här skulle man då försöka hitta någonting i svenskan som skulle kunna få en motsvarande bärande roll i den här översättningen. Och då valde Gösta Rybrandt den här sammanblandningen mellan E och E.
Vad var det?
Den spanska räven rev en annan räv.
Igen?
Den spanska räven rev en annan räv.
Jag tror hon kan det. Jag tror hon kan det.
Den spanska räven rev en annan räv.
Vid Gud hon kan det.
Och den lite vakna lyssnaren kan ju för övrigt fundera lite grann på det här. Varför är räven spansk egentligen?
På denna spanska räv.
Han är räven, räven.
Den spanska räven är räv, en annan räv.
Kan det vara så att Gösta Rybrandt bara lite slentrianmässigt följde med i det engelska språkexemplet som handlar om att få bort vokalvärdet i de cockney-diftonger som Eliza använder? Hon har förmodligen sagt "The rain in Spain stays mainly in the plain", men man ska försöka få henne att säga "The rain in Spain stays mainly in the plain". Ja, det kan i alla fall vara en förklaring till varför nu räven är spansk.
Okej, Fredrik. Men vad har allt det här med E och Ä-striden att göra?
Jo, det är uppenbart att här har hänt någonting. Här så tycker Rybrandt och också den applåderande publiken som ser Ulla Sallert och Jarl Kulle triumfera i den svenska My Fair Lady på Vasateatern 1959. De tycker att det här är helt adekvat, att det här att hålla på och blanda ihop rev och räv, det är inte riktigt fint, det är inte riktigt korrekt längre, det är inte riktigt eftersträvansvärt. Så vi kan alltså konstatera att bland de stockholmare som är födda efter det att My Fair Lady i den svenska översättningen hissat en veritabel pestflagga för det här uttalet, de började tveka mer och mer. Och bland stockholmare som är födda mer än 10 år efter den svenska premiären så är det mycket ovanligt att ha sammanblandning mellan E och Ä längre. Men vi kan också hitta en liten intressant detalj i hur stockholmarna har löst det här. Det finns nämligen någonting som kallas för Täby-ä. Och vad är då det? De flesta av er har säkert aldrig hört talas om det här. Men det är ett intressant exempel på hur stockholmarna löste det här problemet. Man hade lärt sig att det var fult att säga eta och reven och såna här saker. Men man hade ju egentligen bara ett enda ä-ljud att tillgå. Nämligen det som Werner von Heidenstam hade kallat Beteshagens vokal. Det som man hade i ställning för är, alltså i här och där och kära och sånt där. Och en del stockholmare, de verkar tyckt att ja, men det här ä-ljudet, det är nog det man ska använda istället när man ska undvika sin stockholmska. Och så börjar man sätta in det istället. Så att det finns en del, och kanske särskilt sådana som är födda på 60-70-talet, som använder det så kallade Täby-ät. Och det innebär att de säger äta och läsa och så vidare. Det låter för mig lite grann som de kommer från Vingåker i Sörmland eller från Värmland. Men de har alltså använt det ä-ljud som de hade. Att gå ett litet steg längre var ju att lära sig det lite mera neutrala ä-ljudet som har en större riksspridning och säga äta och läsa. Och jag tror att den som är uppmärksam och lyssnar på stockholmare i 30-40-årsåldern idag, så kan man nog höra lite grann att en del är inne på det där TB1 och det blir ganska brett ä-ljudet. Och sen om det är en tillfällighet eller inte att just Täby råkar vara den kommun i Sverige som enligt uppgift ska ha högst procent medelklass, Det vill inte jag avgöra. Men alla som är intresserade av klassperspektiv på språk, de vet att medelklassen, det är den grupp som är allra mest angelägna om att försöka prata så rätt och så riktigt och så bokstavstroget som möjligt.
Hur ska det gå för stockholmskans E och Ä? Ja, innan upplösningen på konflikten så laddar vi upp med lite radiogodis. För det är inte enbart Stockholm och övriga landet som legat i luven på varandra om språket. Även stockholmarna själva har tjafsat om hur man som stockholmare bör prata. Lyssna här. Det här är ett utdrag om söderslang från 1980 där söderkisarna Sippan, Bonzo och Hitchcock inte vill ha med språkprofessor Gösta Bergman i sitt lag.
Om jag sitter och snackar med en snubbe i Vasastan då, som kanske varit på Söder två gånger, så kan jag snacka med honom en halvtimme. Han har inte ett skit vad jag säger. Alltså.
Jag ska säga det att vi som sitter här och gidrar, det är då tre söderbor. Det är då Sippan, Bonzo och Hitchcock. Själv kommer jag från Norrmalm. Bor numera här på Kungsholmen. Det är en till som ska vara med och gidra här. Professor Gösta Bergman som vet mycket om bland annat slang. Ja, här sitter vi och gidrar. Fattar du vad killarna gidrar om?
Nej, men vad jag förvånar mig över att man inbillar sig att söder har ett språk som är begränsat i sin förekomst till stadsdelen. Det tror jag inte spår på. De förstås också på Kungsholmen och lite varstans, Östermalm till och med.
Mm, vad säger ni?
Det tror jag inte.
Ta och vräk på lite grann då.
Det var en löffe, alltså han lirade lite boll så där, så kom han ut på en inspelning till mig och så var det en kamerakille där som frågade om han också var, det var med i landslaget och så vidare, för det var en rätt så bra fotbollsspelare som var med just då. Ja, då började han och söra, ja, du vet, jag var med i City-gänget och ja, det var den där högarna där uppe, alltså du vet, och jag sa åt gubben vid sidan om mig då, alltså vi har samma koll på töjet, så det kan lira skinnet till mig, alltså. Ja, så att jag kan ta, jag kan ta mackan, så kan jag trava, så får jag tillbaka alltså, den här lilla trasan sen. Så att det är vaket, så sätter jag en balja. Du vet, han svedde ju linen på mig. Då sa jag, jogubbe, sa jag, vet du. Ja, då kom den med på kommet. Då började jag bli lacken, så vet du. Om jag hade tagit i kakan eller någonstans i skrinet, det var ju en sak. Va? Så jag fick ju hämta det där skinnet själv. Och så fick jag göra två gubbar. Och sen hängde han upp i tredje.
Tredje masken.
Ja. Och den här killen, han förstod inte vad han sa, men det, för oss är det liksom helt klart, va?
Ja, inte för mig, va?
Nej, du är fälld på Österberg.
Ja, och du bor på Kungsholmen, det är där jag ligger.
Ja, där satt den.
Ja, men det där var väl en glasklar beskrivning av vad som kan hända på en fotbollsplan, eller hur? Med den utvikningen från Radio Stockholm 1980 så är det hög tid för upplösningen av konflikten kring bokstäverna E och Ä.
Ja, den här stora språkstriden som ägde rum i slutet av 1800-talet, den slutade egentligen med en kompromiss, och det kan komma som en chock för er allihopa, att i nästan allt svenskt nutida regionalt standardspråk så pratar vi alla lite stockholmska. Åtminstone alla ni som inte längre i uttalet skiljer på hemma med E och hemma med Ä. Eller lätt med E och lätt med Ä. Var det lätt att ha lett hästen hit? Hur många av er distingerar den här skillnaden? Hand upp. Om svaret var nej, så ja, då pratar ni också lite stockholmska. För idag har faktiskt de flesta svenskar, med vissa undantag i Sydsverige och långt upp i Norrland, ett och samma ljud i de här orden. Och det som har hänt, det är som om vi hade haft en liten omedveten förhandling, en uppgörelse mellan stockholmarna och resten av landet. Stockholmarna har sagt till rikssvenskarna så här att okej, vi lägger av med det här med reker och de grejerna. Vi kan lära oss att säga reker istället. Om ni slutar tjafsa om skillnaden mellan hemma och hemma, för den kan inte vi lära oss. Det är helt kört. Och vi skulle kunna avsluta med en liten betraktelse över vad hände då med den här stockholmskan som hade varit på gång sedan 1600-1700-talet med det här sammanfallet, och sen hade alltihopa blomstrat och fyllt olika såna här långfilmer på 30-40-talet där varenda springchas tävlar om och pratar den grövsta stockholmskan med varandra. Vad hände då med den efter My Fair Lady när den hade blivit utdömd? Jo, då fick den gamla klassiska stockholmskan leva kvar i en ny roll, nämligen som den obligatoriska skurkdialekten i tecknad film. För där pratar nästan alla mer eller mindre kriminella, hopplösa, neandertalliknande underhuggare till galna professorer och andra ondskefulla personer nästan alltid stockholmska. Chefen, jag måste snacka så här, chefen, för jag är en skurk på tecknad film och jag upprätthåller den ratade gamla huvudstadsdialekten som Werner von Heidenstam och Israel Holmström allihopa haft och rimma på leva med eftersträva, och den är inte godkänd längre, så nu spränger vi hela skiten i luften, chefen!
Och med det tackar Dialekt i P1 för sig, för den här gången. Producerade gjorde David Rune tillsammans med mig, Marie-Caroline Bevär. Slutmixen gjordes av Frida Claesson Johansson, och Dialekt i P1 görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio. Och du, samtliga avsnitt i serien finns att lyssna på via webben eller i appen Sveriges Radio Play. Hej då!